välkomna till Värnamo församlings närradio och programmet Bibeltimman. Vi ska få lyssna till bibelförklaringen från Värnamo kyrka med Håkan Sundliden. Jag heter Ulf Gustafsson, producent och tekniker för programmet. Det är över första Korintherbrevet vi har bibelförklaring och det här är del 59. Vill du gå på det i Värnamo kyrka så är det på tisdagar klockan 18.30.
Välkomna till Andreaskapellet. Ursäkta min röst, jag har varit förkyld nu i två dagar och håller på att bli bättre. Så jag tror inte det ska vara problem nu, men om jag får någon hostattack så vet ni vad det beror på. Vi ska fortsätta i första Korinthierbrevets 15 kapitel. Och jag ska inte göra någon repetition från det tidigare, för vi har varit ganska så noggranna. Utan vi ska ge oss direkt på avslutningen på det där stycket som slutar med vers 34. Nu ska vi se här. Just det, vers 34. Kapitlet kan man ju dela in i två huvuddelar. Fram till och med vers 34 så går Paulus igenom att det döda uppstår. Det fanns ju olika tolkningar och olika sätt att förstå det där tydligen i Korint, och det var nog så till och med att det var en och annan som lärde eller som talade emot Paulus i den här saken. I alla fall så var det så pass anmärkningsvärt så att Paulus har ju ägnat ganska mycket utrymme till att tala om varför eller att de döda uppstår. Och sen ifrån vers 35 som vi snart ska komma till och resten av kapitlet så handlar det mer om hur de döda uppstår. För har man nu konstaterat att de döda uppstår så infinner sig ganska naturligt frågan om hur är det möjligt. Men vi ska göra färdigt där första huvuddelen först. Och då hade vi kommit till vers... Vi höll på med det här med 32. Vi tar den sista meningen på 32 versen. Där det står, om de döda inte uppstår, låt oss äta och dricka, ty imorgon dör vi. Låt er inte föras vilse, dåligt sällskap fördärvar goda seder. Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud, till er skam säger jag det. Innan vi använder egna ord så låt oss be. Herre, så tackar vi dig för att vi har tillgång till vittnesbördet om dig så som uppstånden. Som den som är Herren över död och över liv. Herre, tack för att vi får vara delaktiga i den förståelsen också. Och Herre, du ser när vi inte förstår och när vi kämpar med tvivel och när vi ställer våra frågor utan att kunna få svar, så är du barmhärtig och nådig och du ser till vårt hjärta. Herre, du ser inte till vårt förstånd eller till vårt oomvända förstånd, utan du ser till vårt hjärta. Du ser till vår längtan, du ser till vår tillhörighet hos dig. Att vi är hemmahörande i Jesus Kristus. Det är vad som räknas. Tack för att han är vår Herre och vår frälsare. Att vi är upptagen i honom. Här nu ber vi om din närvaro och att du öppnar våra sinnen så att vi kan lära känna dig allt bättre. Vi överlåter den här stunden i dina händer. Amen. Jo, de där verserna där som jag läste nu, det är alltså slutet på den första huvuddelen. Och ni ser att, eller hör när jag läste det, att det är som en sammanfattning av det som har stått tidigare i kapitlet. Och han avslutar med den där utmaningen, om de döda inte uppstår. Och så citerar han ifrån Jesaja, Jesaja 22. Låt oss äta och dricka, ty imorgon dör vi. Man känner igen de där tongångarna från predikaren också. Och så är det ju när Paulus argumenterar, inte bara här utan på andra ställen också, att han tillför det gudomliga perspektivet, han argumenterar för det, försöker få oss att förstå det och så slår han fast det med citat ifrån skriften. För allting bygger ju på skriftförståelse, skrifttolkning och skriftförståelse. Det räcker inte bara med förnuftet, allra minst om det är ett oomvänt förnuft. Utan här behövs skriften också. Men så citerar han i vers 33 en en av antikens stora författare. Han hette Menander och han levde på 300-talet före Kristus. Och det var ett sånt där ordspråk, dåligt sällskap fördärvar goda seder. Det var ett sånt ordspråk som korintierna kände mycket väl igen. Så Paulus använde sig utav det också. Skriftcitatet, det kunde ju alla judekristna eller judar förstå, för de hade ju skriften. Men de hedna kristna var ju inte så hemmastadda i Gamla testamentet. De hade ju inte skriften på det sättet, men de kände säkert igen det där, dåligt sällskap fördärvar goda seder. Ja, det står i noten där också att det finns hos den grekiske skalden Menander. Så det var väl välkänt, och det är väl välkänt för oss också att det är viktigt i vilka sällskap vi umgås och var vi har vår hemhörighet. Här menade Paulus då att om det är så att det finns sällskap där man inte tror på det dödas uppståndelse, så får ni nog se upp där så att ni inte blir smittade utav det. Utan vi ska vara i trons gemenskap. Och så kommer den slutliga utmaningen där då. Nyktra till på allvar och synda inte. Några av er har ingen kunskap om Gud. Och det där kan man reagera lite extra på. Därför att det som kännetecknade de här, ja, villolärarna är ganska starkt ord då, men de som ställde till problem i Korinth, det som kännetecknade det var ju att de hade så stor kunskap. De var ju så insiktsfulla i sina egna ögon. De var ju så andliga och de hade såna insikter och så det svävade nästan iväg, va. Och Paulus har ju talat om det tidigare, om det var i sjunde kapitlet där någonstans. Han sa ju det att ni menar att ni har kunskap om Gud, men det har ni själva verkat inte alls. Och likaså i 13 kapitlet, kunskapen uppblåser men kärleken relaterar på ett annat sätt. Kunskap betyder ju i det här sammanhang att man känner Gud. Ha kunskap om Gud är samma sak som att känna Gud. Att känna Gud är att ha kunskap om honom, det vill säga gemenskap med honom. Så det Paulus säger här om de som inte tror på det dödas uppståndelse, det är att de har ingen kunskap om Gud. Eller ännu skarpare, de känner inte Gud. De lever inte i gemenskap med Gud. De förstår inte vem Gud är. Och det är ju rätt allvarligt. Och inte bara allvarligt, utan det är ju en rak höger mot de här som själva tyckte att de kände Gud så väl. Men han är ju sån, Paulus, att han är väldigt rakt på sak. Men han lägger också till detta med när han säger att de inte har någon kunskap om Gud, inte känner Gud. Till er skam, säger jag det. De som berömmer sig, det med skamkulturen i Korinth och i den antika världen. Ja, skammen är ju baksidan, framsidan är ju äran, heden. Heder och skam är ju varandras motsatser. Och de tyckte att de hade ära och de var värda heder och de var märkvärdiga på alla sätt, va. Men till er skam säger jag det här. Ni som skulle vara föredömen och som skulle vara värda heder genom er tillhörighet till församlingen. Ni visar istället att ni är skamfyllda. För ni känner inte Gud. Så att det där med det dödas uppståndelse är ju onekligen, som vi har konstaterat flera gånger, saken ställd på sin spets. Och det måste ju vara likadant idag vad jag förstår. Och då infinner sig frågan, ja, men hur ska vi kunna tänka oss det dödas uppståndelse? Hur går det till? Och det ska vi nu då ge oss på. Och då är det, kan man säga, från vers 35 till och med vers 57. Därför att 58 versen är sån där sammanfattning och uppmaning, avrundning, tillägg. Men åtminstone till och med vers 57 så argumenterar han eller talar han om hur de döda uppstår. Och även det här avsnittet då, vers 35 till och med 57, får vi dela in i några mindre avsnitt. Åtminstone i tre delar. Från vers 35 till och med 44. A. Alltså första halvan av vers 44. Där behandlar Paulus, precis som jag säger, frågan om hur man uppstår. Sen går han över till i vers 44b, alltså andra halvan utav vers 44 till och med 49. Där gör han en, inte en parentes, men han utvecklar detta med vad det är att vara i Adam och att vara i Kristus. Han nämnde ju det redan i vers 22. Om ni tittar i vers 22 så säger han där, liksom i förbifarten, liksom i Adam alla dör, så skall också i Kristus alla göras levande. Det säger han i vers 22, men i vers 44b till och med 49, där utvecklar han det där resonemanget lite utförligare. Och sen i vers 50 till och med 57, det sista delen i den här andra huvuddelen, så talar han om Guds slutliga seger, om Guds väldiga seger. Och han prisar och tackar Gud för uppståndelsen från de döda. Och så kommer då vers 58 som är uppmaningen till sist. Men vi tar en bit i taget, och med en bit i taget så tror jag vi nöjer oss till att börja med vers 35 och 36. Där skriver aposteln: nu kan någon fråga, hur uppstår de döda? Vad för slags kropp har de när de kommer? Du oförståndige, vad du sår får inte liv om det inte dör. Här kan det ju verka som att Paulus argumenterar med någon speciell person i Korint, som han då kallar för du oförståndige, att han riktar sig till någon. Men troligare är nog att man ska förstå det här retoriskt. Alltså att han riktar sig till, inte bara till en viss bestämd person, utan till de som frågar på det här sättet. Och han kallar dem för oförståndiga. Och där skulle det vara intressant att veta vad som står i andra översättningar. Är någon som har någon annan översättning? Vad står det i 1917 där i vers? Och vilken vers var det nu jag sa? 36. 35 och 36. 36.
Men Gud giver det en kropp, en sådan som han vill, och åt vart frö dess särskilda kropp.
Ja, men det var inte den versen, bara titta här och så. Ja, vers 36 var det. Du oförståndig, står det där också i 1917. Står det så i? En gång till. Exakt, det var det jag mest kände på mig, att det stod du dåraktige. Alltså det är ett ganska starkt uttryck på grekiskan. Och att Paulus utbrister du dåraktige, det tror jag man ska förstå på två sätt. Det är dåraktigt för det första, därför att en sån fråga, hur uppstår de döda, ifrågasätter Gud. Men Gud är allsmäktig. Gud gör så som han vill. Hur kan du ens ifrågasätta en sån sak? Man kan inte ställa en sån fråga till Gud. Det är det ena. Man kan inte ifrågasätta Gud. Och det andra är att du måste väl begripa att det här övergår ditt förstånd flera gånger om. Du kommer ju aldrig kunna begripa det. Det är dumt att fråga, med andra ord. Det där med att de döda uppstår, det har vi redan gjort färdigt. Men att börja fråga om hur och fråga detaljer, det är oförståndigt. Att ifrågasätta det är dumt. Vi kan inte ifrågasätta Gud, aldrig någonsin. Om Gud har visat att han är Herren över både levande och döda, och att han inför honom lever alla, och att han har gett löften på de dödas uppståndelse, då kan vi inte ifrågasätta det. Om vi är troende. Och vi kan inte inbilla oss att vi kan förstå det heller. För det övergår vårt förstånd. Ja, då när det är sagt. Då vill jag bara påminna om, fast det här är ju, blir ju repetition då, va? Men jag tar det väldigt, väldigt kort. Alltså, går långt tillbaka i Gamla testamentet, ända ner i skapelseberättelsen, eller de kapitlen, femte kapitlet om Henok, så finns det ju ingen klar och tydlig lära om de dödas uppståndelse. Däremot, som vi såg på flera ställen när vi kommer så långt tillbaka till de allra, allra äldsta texterna, så finns det flera bibelställen som ger uttryck för att Gud är allsmäktig. Till exempel när Elia uppväcker en död. Det är ju tecken på Guds allmakt, att Gud är Herre också över döden. Så den tron att Gud är allsmäktig finns redan ifrån början. Även om det inte finns en tydlig förståelse av de dödas uppståndelse. Kommer man sen till 700-talet, ja, för all redan på 1000-talet. Vi ska ta en text från 1000-talet. Då slår vi upp i Saltaren 16. Saltaren 16. Det är en sång av David, alltså 1000 före Kristus. Där står det i vers 10. Ja, vi kan ta vers 9 till och med. Därför gläder sig mitt hjärta och jublar min ära. Också min kropp får bo i trygghet. Ty du ska ej lämna min själ åt dödsriket. Du ska inte låta din fromme se förgängelsen. Du lär mig livets väg. Inför ditt ansikte mättas jag av glädje, av ljuvlighet på din högra sida. De där verserna talar inte bara om, eller ens främst om, Guds allmakt, utan de talar om Guds trofasthet. Man kunde alltså inte, kung David kunde inte tänka sig det, och det ser man flera löften som inte går in på nu, för vi har varit inne på tidigare. Man ser flera löften där det talas om evigt liv utifrån den aspekten att Gud är trofast. Man kan alltså inte tänka sig att Gud är med oss här i jordelivet. Och sen när det är som svårast och vi ligger på dödsbädden, då överger han oss. Vad är det för en trofasthet? För den som vill höra mig lägga ut det där, så var det så att här om söndagen, 16:e söndagen efter trefaldighet, så är ju evangeliebokens rubrik döden och livet. Och då var den gammaltestamentliga läsningen från Jesaja 26:19, där det står om att de döda ska uppstå. Så jag predikade över det då, för nu är det ju ett par veckor sedan. Men det finns på YouTube, så man kan lyssna på det där. Där i den predikan, höll på kanske en kvart, 20 minuter, så visade jag på 5 stycken komponenter, kan man säga, som hör ihop med det här vi talar om det dödas uppståndelse. Varför vi har det dödas uppståndelse. Varför det är så viktigt. Och det första är just detta med Guds allmakt. Att inte tro att Gud är Herre också över döden, det är att inte tro på hans allmakt. Vi har inte en Gud som är underordnad döden, så att döden får sista ordet. Det är inte den bibliska guden. Den bibliska guden har brutit döden och är överordnad döden. Han har liv och död i sin hand. Det andra är att Gud är trofast. Så Gud står ju fast vid sitt förbund också när Israels folk är långt ifrån förbundsvillkoren. Och när de går vilse och till och med glömmer bort Gud, så är ändå Gud trofast i sitt förbund. Och när de har det svårt och när vi har det svårt, så är ju Gud fortfarande trofast. Skulle han inte vara med oss på dödsbädden, lyfta oss in i gemenskapen med sig, utan överge oss när vi som bäst behöver honom? Bort det, skulle Paulus ha skrivit. Så det här är också helt, helt avgörande, att Gud kan aldrig vara trolös. Han måste stå oss bi. Och jag tänker själv på det här väldigt konkret. Jag tillhör inte någon Gud som överger mig när det är som svårast. Tvärtom så är han som närmast när det är som svårast. Någon annan logik fungerar inte hos mig. Och det måste vara på samma sätt på dödsbädden. Därmed inte sagt att jag kan, att inte också jag skulle kunna bli psykiskt sjuk eller förlora sinnet och liksom bli förtvivlad på det sättet. Men vid mina sinnens fulla bruk så bekänner jag mig till denne Gud, absolut. Dessutom för det tredje så betyder det att Jesus är Herren. Jesus är Herren. Det betyder ju att han är Herren över liv och död. Alltså att Jesus uppväcktes från de döda och fick platsen på Guds faders högra sida. Det är ju tecken på, han fick ju det namn som är över alla andra namn. Han är Herren. Har han inte uppväckts från de döda så är han ju inte Herren. Och det här är grundläggande för kristen bekännelse. Jesus är Herren. Herren, Kyrios, i den antika världen var ju närmast att likna vid en titel. Titel på allhärskaren. Universums herre, vi säger herrarnas herre, konungarnas konung, den allsmäktige, den som är över allting, han som håller hela världen i sin hand, det är Kyrios. Den titeln Kyrios användes emellanåt också på kejsaren som då mer eller mindre dyrkades som en gud. Men framförallt så är det ju på den väldige guden. Jesus är Herren, naturligtvis, över liv och död. Och det tredje som, eller fjärde blir det ju då, som uppväckelsen från de döda betyder. Att nu när Jesus har uppstått från de döda, då betyder det för det fjärde att Gud har godkänt försoningen på Golgata kors. Vad skulle vi med försoningen på Golgata kors till om allting slutar där med döden? Men det gör det inte. För själva begynnelsen till det kristna livet och gemenskapen med Gud genom Jesus Kristus, det är ju uppståndelsen från de döda. Vi är försonade med Gud. Vi till och med kallar Gud den höge, den helige, den allsmäktige som vår käre himmelske far. Och vi umgås med honom på det sättet, utan fruktan. Det är byggt på uppståndelsen från de döda. Gud har godkänt Jesu Kristi död på Golgata kors som en försoningsdöd. Och det femte och sista som jag hade med då, det är ju att uppståndelsen från de döda är, som vi läste också förra tisdagen, det är ju förstlingsfrukten, det är tecknet på den nya skapelsen. I och med att Jesus Kristus har uppstått från de döda, den förstfödde från de döda, så är det att jämföra med förstlingsfrukten utav skörden. Alltså när man hade tagit den första förstlingsfrukten, tagit den första biten utav det mognade vetet eller vad det nu var för någonting, då visste man att nu är det på gång. Nu håller det på att mogna här. Nu har Jesus uppstått från de döda. Nu har den nya skapelsen börjat verka ibland oss. Och verkar ibland oss idag också. Så uppväckelsen från de döda är alltså att det är en ny skapelse i vardande. Och det här med att vi döps som troende. Att vi är troende och döps. Att vi är döpta och troende. Det är ju ett föregripande av den nya skapelsen. Alltså det vi tror ska hända när vi lämnar det här jordelivet och när vi flyttar in i fullkomnas i den himmelska världen och gemenskapen med Gud. Det vi tror ska hända då har ju redan börjat nu genom tron och dopet. Det finns ibland oss. Var är Guds rike, frågar farsierna. Och Jesus säger, ja, men det är mitt ibland er. Men de såg det inte. Men vi ser det. Och vi har gjort det till grundvalen också för våra jordiska liv. Innan så var vi i Adam, som någon uttryckte att alla människor som föds till döden. Men när vi döps, då döps vi till livet. Till uppståndelsens liv. Det var det vi tog emot när vi kom upp ur dopgraven, eller hur det nu gick till. Så det har börjat. det eviga livet. Detta är evigt liv, säger Jesus i Johannes 17:3, att de har lärt känna dig, den enda sanna guden. Ha kunskap om Gud, gemenskap med Gud. Det är början på den nya skapelsen. Det är det som ska växa och som ska fullbordas den dagen vi lämnar det som binder oss här vid det jordiska. Vi går till vers 36 till och med, nu läser vi till och med 41. Du är oförståndige, och så kommer det. Vad du sår får inte liv om det inte dör. Och vad du sår har inte den gestalt som ska bli till, utan det är ett naket korn, kanske av vete eller av något annat slag. Men Gud ger det en sån gestalt som han har velat, och åt varje frö dess egen gestalt. Inte allt kött är av samma slag. Det är skillnad mellan människors, husdjurs, fåglars och fiskars kött. Det finns också himmelska kroppar och jordiska kroppar. Men de himmelska kropparnas glans är av ett annat slag. De jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Solen har sin glans, månen en annan, och stjärnorna ännu en. Den ena stjärnan skiljer sig från den andra i glans. Så när Paulus då ska ändå försöka tillmötesgå den här oförståndiga frågan, så gör han det genom tre olika analogier, tre olika bilder. Och de är alla hämtade från skapelseberättelsen. Så det du har i skapelseberättelsen, jag tror vi får hålla ett finger där, så ska jag läsa från första Mosebok kapitel 1. Och jag kortar ner där, så jag läser ju inte allt som hände på tredje dagen. Men jag läser vers 11. Gud sade, jorden ska frambringa grönska och fröbärande örter. Fruktträd som efter sina slag bär frukt med frö i sig ska växa upp på jorden. Och det skedde så. Det var den tredje dagen. Nu säger Paulus här då i den första analogin, vad du sår har inte den gestalt som ska bli till, utan det är ett naket korn, kanske av vete eller av annat slag. Men Gud ger den sån gestalt som han har velat, åt varje frödes egen gestalt. Tänk på Jesus när han ska presentera himmelriket. Och så ger han dem en liknelse. Så här, en såningsman gick ut för att så. Och sånt som han sådde föll vid vägkanten, bland törnen och tistlar, som följer den goda jorden. Och så växte det upp och bar frukt 30-falt och 60-falt och 100-falt. Hör du som har öron att höra med. Jesus förmedlar det nya livet, uppståndelsens liv, den nya skapelsens liv, Gudsrikets livskraft genom sitt ord som han sår in i oss människor genom hörseln. Genom våra sinnen. Och så sås det nya riket in i oss. På samma sätt som när Gud skapade på tredje dagen, så sa han att det skulle bli fröbärande örter. Med sitt ord så planterade han. Och så växte det upp och så blev det så. Så som Gud har bestämt. Och det märkliga är, som Paulus säger här, det han sår, det är ju ingenting. Alltså ett naket korn, vad är det för något? Dött. Det är ju ingenting. Vi kan inte använda det till något i princip, ett naket korn. Så det är ingenting som sås. Och det som kommer upp, det är något helt annat. Det är stor skillnad på ett naket korn och ett fullväxt veteax. Man kan inte tro att det hör ihop ens. Det är två helt olika saker. Och det har blivit ett vetax därför att Gud har bestämt att det ska bli på det sättet. Du sår ingenting. Det växer upp något helt annat. Och ändå så finns det någonting som korresponderar med de här två. Och det blir så som Gud vill. Det är på samma sätt när du och jag dör. Då sås vi på kyrkogården. Och det växer upp något helt annat. Och det växer upp så som Gud vill att det ska växa upp. Det ligger i Guds händer. Mer än så behöver vi inte veta. Det var den första bilden som Paulus gav. För att åtminstone på något sätt försöka få dem att förstå någonting utav vad som händer. Förstå någonting utav det som inte går att förstå egentligen. Det andra är också hämtat ifrån skapelsen. Om ni tittar återigen då i skapelseberättelsen, det första kapitlet. Så står det vad som hände på femte och sjätte dagen. Men vi tar bara en vers där också. Då tar jag vers 24. För det är den som man citerar närmast. Gud sade, jorden ska frambringa levande varelser efter deras slag. Boskapsdjur, kräldjur och jordens vilda djur efter deras slag. Alltså var en efter sin art. Det är olika arter. Man, alltså ett kräldjur och ett vilt djur, ett boskapsdjur. För inte tala om det han talade om tidigare eller så kommer in på senare. Människor, det är olika arter, olika slag. De hör inte ihop. Och det här är ju en sån där invändning man brukar ha mot evolutionen. Att allting skulle komma från någon sorts urcell. Det är ju inte alla kristna som är så övertygade om det. Och jag är knappast det heller. Alltså att jämföra oss med en schimpans till exempel. Det är ju helt olika arter. Det är olika slag. De hör inte samman. Nåja, det behöver vi inte ge oss in på nu. Men det här tar Paulus i alla fall. Som du ser i vers 39. Han säger, inte allt kött. Alltså inte alla varelser. Är av samma slag. Det är skillnad mellan människors, husdjurs, fåglars och fiskars slag. Eller art. Eller kött. Och på samma sätt, säger Paulus, är det skillnad mellan jordiska kroppar och himmelska kroppar. Precis som det är skillnad mellan en människa och en apa, så är det skillnad mellan en jordisk kropp och en himmelsk kropp. Det är väl inte så konstigt. Vi kan alltså inte utan vidare bara tänka oss att ja, men våra mänskliga kroppar och kött och blod och förgängelsen och skelettet, att det är det som uppstår. Alltså det är inte den jordiska kroppen som blir den jordiska kroppen. Den jordiska kroppen förvandlas ju, det blir ett annat slag. Det är ju en himmelsk kropp. Och hur den ser ut vet vi inte. Det närmaste som vi vet om det är ju när Jesus visar sig som uppstånden. Han gick rakt genom väggen. Man kunde ju också äta mat med dem. Fisk och bröd åt han. Alltså, vi förstår ju inte det, va? Men ett helt annat slag av kropp. Så Paulus tog det där ifrån skapelseberättelsen och försöker visa på att det är olika. De himmelska kropparnas glans är av ett slag och de jordiska kropparnas glans är av ett annat slag. Om du tittar då i första kapitlet, första Mosebok, första kapitlet, vers där jag har skrivit 14 till och med 19. Det är alltså det som hände på den fjärde dagen. Då från vers 14 då, var det på himlavalvet ljus som skiljer dagen från natten. Det ska vara tecken som utmärker särskilda tider, dagar och år. Det ska vara ljus på himlavalvet som lyser över jorden. Och det skedde så. Gud gjorde de två stora ljusen. Det större att härska över dagen och det mindre att härska över natten. Likaså stjärnorna. Han satte dem på himlavalvet till att lysa över jorden, till att härska över dagen och natten och till att skilja ljuset från mörkret. Och Gud såg att det var gott. Alltså, han har ju det tillbaka då i första Korinthierbrevets 15 kapitel. Så säger han ju det att de himmelska kropparna, vers 40 på mitten. De himmelska kropparnas glans är av ett slag, de jordiska kropparnas glans av ett annat slag. Solen har sin glans, månen en annan och stjärnorna ännu en. Den ena stjärnan skiljer sig från den andra i glans. Så är det också med de dödas uppståndelse. Alltså man måste skilja, Man kan inte utan, det finns någonting som är analogt. Det finns någonting som korresponderar med den gamla skapelsen, med det nakna kornet. Men samtidigt är det någonting helt annat som växer fram och kommer fram. Så är det i det naturliga. Så är det i djurriket. Så är det på himlavalvet. Så är det med de dödas uppståndelse. Något annat. Något som vi inte kan förstå. Men som väntar på oss. Titta i, jag har skrivit upp två stycken andra bibelställen. Titta andra Korinthierbrevet. Andra Korinthierbrevet 5. Det ska vi om Gud vill komma in på så småningom. Andra Korinthierbrevet 5, vers 17. Och den som inte känner igen den här versen bör stryka under den och lära sig den utan till. Där skriver aposteln, alltså om någon är i Kristus är han en ny skapelse. Det gamla är förbi, se det nya har kommit. Att ha tagit emot evangeliets sådd, att leva av evangeliets sådd, det är att vara en ny skapelse. Det är att ha en relation till Gud som man inte kan ha på annat sätt än genom Jesus Kristus. Det har börjat. Den nya himmelska världens krafter är redan i verksamhet ibland oss. Jag skulle kanske lägga till det också så att faller någon som tänker så här att ja, men jag är ju densamma som jag var innan jag blev kristen. Vet hur mänskliga tankesättet. Ja, okej då. Men det som är den stora skillnaden är hur Gud ser på dig. Det som är den stora skillnaden är att din position är förändrad. Därför att innan så var du i Adam, född till att dö. Du var lagd under förgängelsen och du var utan Gud och utan hopp i världen. Men i Guds ögon så har du genom tron placerats i Jesus Kristus. I den uppståndne Jesus Kristus. Och där har du blivit en ny skapelse. Och du är delaktig av det nya livet. För du har lärt känna honom. Och det är början på det som vi väntar ska fulländas när vi lämnar jordelivet. Så det är en positionsförändring. Så man ska inte utan vidare tänka att ja, men nu är jag en bättre människa än vad jag var innan. För det är inte säkert. Det borde ju vara så på något sätt, va? Och om inte så borde det bli så småningom. Men jag vill för inte i världen frånta en icke-kristen människa eller en människa som tillhör en annan religion deras moraliska status. Absolut inte. Och jag överskattar inte de kristna, kan jag ju tala om för er också. Men det borde ju finnas det finns ju någonting som är skillnad som borde prägla oss i allt högre utsträckning. Och då tänker jag inte bara på att vi blir präglade på ett individuellt sätt, därför att jag upptäcker mer och mer att det har att göra med det heligas gemenskap. Det har att göra med hur vi relaterar till varandra. Det är där det märks skillnad. Om du ställer upp en icke-kristen där och en kristen där, så kanske du inte ser någon skillnad. Men sätter du upp en gemenskap utan Gud där och en gemenskap som lever i Kristus i den heliga ande, så borde man kunna vara lättare att urskilja att det är skillnader. Och sen så kommer vi till vers 42. Nej, det var ett ställe till jag skulle visa på. Det var Galaterbrevet. Galaterbrevet kapitel 6. Det här har vi ju gått igenom i detalj, så att jag ville bara peka på det. Därför där talar Paulus också om en ny skapelse. Kapitel 6, vers 15. Det har ingen betydelse om man är omskuren eller oomskuren. Det som verkligen betyder något är en ny skapelse. Det har ingen betydelse om vi hör hemma i det ena trosamfundet eller det andra trosamfundet. Det som har betydelse är huruvida vi är en ny skapelse. Hur vi lever i gemenskap med Gud genom Jesus Kristus. Men det är ju en enorm skillnad å ena sidan, visst. Men det är också en enorm styrka att vi är förenade genom att vi är nya skapelser i Kristus. Det borde ju vara en någonting som förenar oss långt utöver allt annat. Och det, så tror jag det är också. Eller hoppas i alla fall att det är så. Nu tillbaka till 1 Korinthierbrevet 15, vers 42. Då är det fortfarande så att nu har han gett tre analogier, hämtat tre bilder för att försöka besvara den här oförståndiga frågan. Och sen så gör han ett försök till i vers 42 och till och med 44. Jag läser där. Det som sås förgängligt uppstår oförgängligt. Det som sås i vanära uppstår i härlighet. Det som sås i svaghet uppstår i kraft. Det sås en jordisk kropp, det uppstår en andlig kropp. Om det finns en jordisk kropp finns det också en andlig kropp. Man kan ju lägga märke till det här, för det här är ett sånt sån balansakt, höll jag på att säga, ett sånt utbyte som Paulus har på andra ställen också. Alltså det som är förgängligt, det blir oförgängligt. Det som är vanära och skam, det blir heder och härlighet. Det som är svaghet, det blir styrka. Det som var en jordisk kropp blir en andlig kropp. Det som är svaghet, det blir en styrka. Det kommer han också tillbaka till i andra Korinthierbrevet, där han talar om, där han berömmer, han säger, den skatt jag har, den har jag i lerkärl. Och i min svaghet och min ringhet så är jag stark. Ni känner igen det. Därför att vi är dömda till undergång. Om man ser till oss så som förgängliga varelser. Så som delaktiga i Adams. Skilda ifrån Gud i Adam. Delaktiga i världens skuld. Så som fasthållna i den här världen. Så som lagda under förgängelsen. Så är det ju predestinerat att vi kommer att gå under och vi kommer att dö. Vi åldras, vi blir sjuka, vi dör. Men än sen då? Det är ju i den situationen Guds närvaro, Guds allmakt, Guds trofasthet, Guds löften ska fullbordas. Och det ska kunna ske, vad jag förstår, redan här i jordelivet. Alltså om man tänker sig att man är svårt sjuk eller man är döende eller man är i någon djup sorg eller depression. Alltså, där måste ju Guds härlighet kunna uppenbaras. Jag är helt övertygad om det. Skulle jag inte vara övertygad om det, hur ska man då kunna hantera själavården? Om vi inte tror på Guds närvaro. Själavården måste ju handla om att förmedla det gudomliga perspektivet. Att ge evangeliet, Guds rikets krafter. Och det kanske är som enklast till och med, där det som bäst behövs. Jag tror det. Och Paulus säger att det är på det sättet och det kommer att bli på det sättet. När vi ger upp andan på dödsbädden. Då kommer det definitivt att hända. Det är nästan som man kan se fram emot det. Och det gjorde Paulus ibland. Och det gör jag också ibland. Och det får vi göra ibland. Lägg särskilt märke till det som man säger sist då, va? Det sås en jordisk kropp, men det uppstår en andlig kropp. Och hur skulle det kunna vara på något annat sätt förresten? Det kan inte vara på annat sätt. Det kan inte vara förgängelse som uppstår i förgängelse och svaghet som uppstår i svaghet. Det blir ju ingenting. Nej, det här är en radikal åtskillnad. Den jordiska kroppen är en sak, den himmelska, den andliga kroppen en annan. Men det fantastiska är att den gamla skapelsen utgör ju sådden för den nya. Så våra liv är ju aldrig, vi behöver ju aldrig ge upp jordelivet eller längta bort ifrån jordelivet, utan vi ska investera jordelivet där Gud vill att vi ska investera det. Men i slutänden så blir den här utgivande tjänsten, precis som Jesus gav sig själva, så får ju vi alla, var för sig och tillsammans, vi får ju ge våra liv i tjänst. Så det är ju det som är meningen med jordelivet också. Meningen med livet frågar folk efter. Ja, men det är ju att ha andra människor. Eller att liksom förverkliga sig själv genom den tjänst som vi har. Det kan vara vilken tjänst som helst. Jag tänker inte bara på något speciellt andligt. Men vi ger våra liv. Frågan är bara vad vi ger det till. Och hur vi ger det. Ja, vi ger den gamla skapelsen och så får vi den nya. Och där så går han då över till nästa avsnitt. Vi hinner börja på det också och se hur långt vi kommer. Det börjar alltså i vers 44, egentligen 44b till och med 49. Det är den här exkursen nu då som han ger. Det han hade sagt redan i vers 22 där det stod liksom i Adam alla dör så ska lock i Kristus alla göras levande. Nu lägger han ut det. Om det finns en jordisk kropp finns det också en andlig kropp. Så står det skrivet. Den första människan, Adam, blev en levande varelse. Den sista Adam blev en livgivande ande. Men det andliga är inte det första, utan det jordiska. Därefter kommer det andliga. Den första människan var av jord, jordisk. Den andra människan kom från himlen. Som den jordiska människan var så är också det jordiska. Och som den himmelska människan är så är också det himmelska. Och liksom vi har burit den jordiska människans bild så ska vi också bära den himmelska människans bild. Så där kontrasterar Paulus. Han kontrasterar livet i Adam mot livet i Kristus. Och det motsvarar det nakna vetekornet och det fulländade axet. Så åtskilda, så sammanhålla. Vi har den jordiska kroppen, vi kan alla bejaka också, de som inte är troende. Men det finns en motsvarighet i det som ska skördas en gång. I det som ska bli till när fulländningen kommer. Och då kan man ställa de här emot varandra. Den gamla skapelsen tar emot liv. När Adam formades av jorden, av det materiella, så tog han emot liv. När Gud blåste in sin livsande så tog han emot liv. Vi är mottagare av livet. Men den nya skapelsen ger liv. Och det är den tjänsten som vi har, när vi har plockats in i Kristus, då är vi utgivande. Och vi ger liv när vi delar med oss av evangeliet. Det uppstår, som Paulus säger också i andra Korintherbrevet, det uppstår en sorts Kristusdoft runt de kristna. Människor känner utav Guds närvaro. Här talas det ljuvliga ord om saligheten, om att alla kan få del av det, få frid med Gud, om Guds närvaro. Och så sprids den Kristusdoft. Den andra människan ger liv. Det är tjänsten i det nya förbundet. Det första kommer först. Den andra kommer sen, säger Paulus. Det första är det nakna vetekornet som ger sitt liv. Det är det första. Det andra kommer sen. Det som växer upp, det som fulländas i den ordningen. Först den jordiska kroppen, sen den andliga kroppen i uppståndelsen. Du kan inte få den andliga, det finns inga genvägar, så du kan inte få, ja det finns det ju förresten, men om man säger så här då, det finns inga genvägar därför att du kan inte få den andliga kroppen utan att ha gett den jordiska. Det finns ett undantag och det är om Kristus, när Kristus kommer tillbaka och vi fortfarande lever, säger Paulus, då behöver vi aldrig dö därför att då förvandlas vi ett nu. Och så kan det ju faktiskt bli för oss. Att Kristus kommer tillbaka, jag dör aldrig överhuvudtaget, jag blir bara förvandlad. Ja, bara, det är ju rätt stor förvandling. Men normalt sett så är det jordiska först och så kommer det andliga sedan. Och vad är det mer för kontrast han gör? Jo, han säger den första är av jorden. Den andra är av himlen. Det första är, ja det vet vi ju, hur barn föds till jorden. Man föds till döden som jag sa. Men den andra människan, den himmelska människan, eller den andra människan är av himlen, är ju född på nytt genom Guds ord och genom Guds ande. Det är skillnad. Och det är ju i linje med det som jag sa tidigare, som Paulus sa tidigare, den nya skapelsen. Den nya skapelsen har börjat. Det jordiska är som den jordiska. Det är det sista jämförelsen han gör. Och den himmelska är som den himmelska. Och här tänkte jag igen på det som jag sa tidigare också, som jag upprepar nu då. Att jag tror inte att man bara ska tänka, eller inte ens i första hand tänka sig att det är jag som är förändrad så att säga i någon sorts fysisk eller moralisk mening. Utan det är framförallt att i Guds ögon så är min ställning helt annorlunda. I Guds ögon, när jag försonades med Gud genom Jesus Kristus och togs upp i hans familj och blev omsluten av hans kärlek genom Jesus Kristus, intogs i hans gemenskap, då fick jag en annan ställning i hans ögon. Jag blev en ny skapelse. Ja, visserligen kvar på jorden och fortfarande kvar min kötsliga natur, men det är ju sånt som jag ska kläsa av allt eftersom och som vi kommer att lämna helt och hållet så småningom. Det goda verk som han har börjat i mig, det ska fulländas. Och även om det inte har skett så mycket i fysisk, moralisk mening, så har det skett väldigt mycket i Guds ögon. För nu är vi vänner med Gud, inte hans motståndare. Vi är inte fiender med Gud. Vi har frid med Gud. Det är den stora skillnaden. Och därför så ska man inte se in så mycket i sig själv och tänka liksom hur man duger till eller hur man inte räcker till och sova, utan man ska se på Kristus. Och man ska tänka på Guds gåva genom Jesus Kristus. Det är det som räknas. Det är det som är det viktiga. Så förutom att vi är jordiska och har burit den jordiskas bild, så är vi ju också faktiskt redan från skapelsens ögonblick, redan från det att du blev till människa, så blev du ju till som skapad till Guds avbild. Det fanns ju hos dig från början. Det var syftet, det var destinationen med varje människa som skapades och som föddes, som blev till. Alltså det himmelska hade en sorts ingång, hade en investering i människan redan innan hon förstod det. Alla människor är skapade till Guds avbild, också de mest fanatiska motståndare. Men att vi är skapade till Guds avbild betyder ju inte att vi har frid med honom. Att vi är Guds barn i skapelsemening betyder ju inte att vi går åt rätt håll, vi kan ju gå åt fel håll. Men vi får aldrig glömma bort att redan i det jordiska så är det nerlagt. Den himmelska kallelsen eller den himmelska identiteten. Det finns en anknytningspunkt hos varje människa. Och det som hände när vi tog emot Kristus och tog emot evangeliet, det är ju att det eskatologiska skeendet, alltså det här som ska hända i ändens tid när det blir nya himlar och en ny jord och den nya skapelsen tar sin plats ibland oss helt och fullt. Det är ju det Paulus ser det framför sig på något sätt, och så säger han att han tillämpar det på de kristtrogna. Alltså alla som är kristna har redan, genom att de har tagits in i gemenskapen i Jesus Kristus, involverats i det som ska komma. Det som ska komma har redan kommit, så att säga. Det har redan börjat verka ibland oss. Det händer nu ikväll. Vi är intagna i sammanhanget och Gud är den som verkar. Och det enda vi behöver göra det är att tacka honom och se fram emot fulländningen. Skulle vi inte vara mycket mer upptagna med det här, tycker ni? Absolut. Men det är kanske bra på ett sätt att vi inte är alltför upptagna med det, för då skulle vi bli världsfrånvända, som det heter. Så det får vi vara någon balans i det också. Men lite till, lite mer än vad vi faktiskt ser, tycker jag nog man kan hoppas på. Mycket tacksägelse. Det är som att vi tappar blicken. Vi ser ner liksom. Vi böjer ryggen. Vi ser ner mot det jordiska. Vi tittar åt fel håll. Vi är ju omvända människor. Vi ska se framåt och vi ska tacka Gud för allt det som redan sker. Och lägg märke till den sista versen där i vers 49. Hur Paulus skiftar tempus. Han säger, liksom vi har burit den jordiska människans bild, så skall vi bära den himmelska människans bild. Vi har ju burit den jordiska människans bild i alla åren, människor. Jag har ju burit den under hela mitt liv. Men det jag ska bära den himmelska. Det har jag framför mig. På samma sätt som jag har burit den jordiska kroppen, så ska jag bära den andliga kroppen. Jag behöver inte fråga hur det ska gå till. Det ligger i Guds händer. Litar jag på Gud? Ja, jag vill göra det. Jag tror jag kan göra det. Om jag inte skulle kunna göra det, vad är det då kvar? Alltså, vad finns det då att lita på? Om jag inte ens ska lita på Gud? Nej, det vore hopplöst. Men nu är inte det hopplöst, utan nu är det hoppet som gäller. Tron. Kärleken till honom. Den ska vi odla, den ska vi nära. Honom ska vi tala om, honom ska vi se in i. Honom ska vi relatera till och honom ska vi se i våra medmänniskor. Och alla dessa hopplösa människor som finns, de kan ju få del av det vi har. Och det är väl det som är församlingens uppdrag. Och det borde också prägla våra församlingsstrategier i högre utsträckning. Men inget är så bra så att det inte kan bli bättre. Vi får se tiden an med tillförsikt. Och få tänka på det här som vi har gått igenom nu. Jag stannar där. Dels är ju tiden i praktiskt taget slut, ser jag. Och sen är det så att i vers 50 till och med 57 så kommer ett nytt avsnitt. Men det får vi då ta nästa gång. Herre, vi tackar dig för den här stunden. Och vi ber om foglighet, om hörsamhet, om nåden att bejaka, om nåden att ge oss hän, om nåden att lyda dig när du talar till oss. Herre, låt oss få leva med öppna hjärtan inför dig. Låt oss få lära känna dig på det sättet att vi blir allt mer medvetna om din närvaro. Och Herre, när du ger oss nådestunderna, så låt oss få se in i det som väntar oss. Och låt oss inte bara få hoppas, utan låt oss få glädjas. Så att vi kan tacka dig ännu mera. Genom Jesus Kristus, i din heliga ande. Amen.